Åttonde, och vi har nu lektion nummer 25 och vi har rubriken nu till slutet om människans ande. Det vi särskilt ska syssla nu med den första timmen är begreppet pånytt födelse. Och jag ska ta det rätt så i detalj därför att i det vi nu ska gå igenom finns, vad ska vi säga, det som jag uppfattar som ofullständigt eller felaktigt i trosundervisningen, den så kallade trosundervisningen. Att man här har ett synsätt på människans ande som efter vad jag förstår inte stämmer med skriften och som därför leder till en rad komplikationer på längre sikt. Vi ska gå till Johannes 3 kapitel och läsa välkända ord som Jesus ger till Nikodemus. Vi läser där de tre första verserna. Men bland fariseerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit såsom lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade och sa till honom: sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blivit född på nytt så kan hon icke få se Guds rike. En människa måste bli född på nytt. Och vi erinrar oss från det vi läste igår i första Thessalonikerbrevet 5:23 att människan är en ande, själ och kropp. Alltså måste människans ande, människans själ och människans kropp födas på nytt. Nikodemus, han blir lite förundrad över det här. Inte kan man på nytt gå in i sin moders liv och födas en gång till, säger han. Han tycker han har blivit lite för stor till formatet, om inte annat än gode Nikodemus. Och till sist så suckar Jesus och säger: ska du vara Israels lärare och begriper inte det här? Vilket alltså betyder att detta är väldigt elementära ting. Åtminstone tyckte Jesus att det var elementärt, men för Nikodemus var det tydligen inte det. Vi ska jämföra med hur Paulus skriver i Efesierbrevet 2, de två första verserna. De tre första verserna. Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt, i det att ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet vill. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi lika som de andra. Vi var döda allihopa, säger Paulus. Ja, men vi rör ju på oss. Det är ju lite grann nästan som Fingal Olsson. Vi rör ju på oss. Ja, men vi var döda ändå, säger Paulus. Och när vi ser det här så måste vi förstå att begreppet död handlar inte om att upphöra existera, utan har en annan grundbetydelse. Och det är egentligen grundbetydelsen av att vara skild från Gud. Gud själv är livet. Och att vara avskild från honom, det är att vara död. Vi har tidigare varit inne på den här äktenskapsmodellen som ju går som en röd tråd för som ett uttryck för människans gudsgemenskap. Och att vara frånskild från Gud är ju människans situation efter syndafallet. Att vara frånskild från Herren. Och det är att inte ha tillgång till hans egendom, alltså inte heller till liv. Att vara död är i första hand att vara skild ifrån Herren. Det är därför det talas i Uppenbarelseboken 20 om den andra döden. Ett uttryck som ibland skapat lite förvirring. För folk undrar, utplånas de som döms, så att säga, i domen. Den andra döden. Nej, det står ju att de ska finnas där i evigheters evighet. De utplånas inte, men de är för evigt skilda från Gud. Den andra döden är alltså den som kommer efter den yttersta domen, medan den första döden var det som skedde på syndafallets dag. När människan blev frånskild från Gud, så hamnade människan istället i ett äktenskap med synden. Vi läste det här om dagen i Romarbrevet 7, att om en människa liksom försöker att överge synden utan att ha dött bort från synden, så är hon en äktenskapsbryterska, säger Paulus. Men genom att dö bort ifrån äktenskapet med synden, så kan människan åter friställas till att gifta om sig med Herren. Det här äktenskapet nu, det återupprättas i två steg. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet 11 och se på den andra versen. Vi kan läsa verserna 1-3. Jag skulle önska att ni ville ha fördrag med mig om jag nu talar något lite efter dårars sätt. Dock ni har helt visst fördrag med mig. Ty jag nitälskar för er så som Gud nitälskar, och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skall till äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Vi är trolovade med Kristus. Alltså vi är förlovade. Det ska komma en dag då lammets bröllop står i himlen. Och då är vi inte längre Kristi fästmö, så att säga, utan då är vi hans hustru. Och hustrun delar makens egendom. De lever i egendomsgemenskap, man och hustru. På den tiden som det här handlar om, Jesu tid och Paulus tid, var det så här att när man trolovade sig, så gav den blivande maken, brudgummen, gav åt bruden en trolovningsgåva. Och den var given för att bruden skulle göra sig fin till bröllopet. Han gav inte bruden allt han ägde. Men han gav en stor och fin gåva för att bruden skulle göra sig fin till bröllopet. Sedan kunde de ofta leva åtskils tills dess det var dags och brudgummen kom och hämtade sin brud. Och den trolovningsgåva som vi har fått är den heliga ande. Vi har redan tidigare i början av den här kursen läst i Romarbrevet 8 om att vi som har fått anden så som en förstlingsgåva, eller en trolovningsgåva, en underpant på det kommande arvet, ett sigill, en garanti, en första utbetalning. Liknelserna vimlar i Nya testamentet för att stryka under detta. Att vi har fått en enormt stor och fin gåva, men vi har inte fått allt. Vi kommer att få allt på ett annat sätt än vi har nu. Och detta sammanhänger med att pånyttfödelsen går i två steg. Människan föds idag på nytt till sin ande. Men kommer på den yttersta dagen, på uppståndelsens dag, att födas på nytt också till kropp och själ. Vi ska se hur Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 6:17. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Det betyder att vi är födda på nytt till anden idag. Det vill säga, i anden har idag vår gemenskap med Gud återupprättats. Men den har ännu inte återupprättats till själen och kroppen. Vi kan inte se Gud, vi kan inte ta på honom. Men vi kan umgås med honom i anden, därför att där är kontakten återupprättad. Låt oss därför jämföra hur Paulus skriver i början av andra Korinthierbrevet 5. Där vi läser de första 8 verserna. Ty vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Därför suckar vi ju också av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda. Ty har vi en gång iklätt oss denna, ska vi sedan inte komma att befinnas nakna. Ja, vi som ännu lever här i kroppshyddan, vi suckar och är betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och istället få överkläda oss, så att det som är dödligt blev uppslukat av livet. Och den som har berett oss till just detta är, det är Gud, som till en underpant har givit oss anden. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi vandrar här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren. Så länge vi är hemma i kroppen är vi borta från Gud. Ty kroppen är inte född på nytt. Och dess gemenskap med Gud är inte återupprättad. Men i anden har vi redan kontakt och gemenskap med Gud. Och den gemenskapen med Gud i anden, den kallar Paulus här för tro. Vi vandrar i tro och inte i åskåd. I en andens Guds gemenskap, men inte i ögonens och fingrarnas Guds gemenskap. Och den definition som Paulus här ger oss av begreppet tro stämmer med det som vi tidigare läste i Gamla testamentet. Att här handlar det om gemenskap i trofasthet. Snarare än den innebörd som begreppet har fått inom den grekiska filosofin av visshet och övertygelse i första hand. Vissheten och övertygelsen finns ju där, men det är inte grundbetydelsen. Utan det är gemenskapen, umgänget, trofasthet. Och i den meningen, eftersom vi bara är födda på nytt i anden, ställs tro här i motsats till åskådning. Vi kommer att leva i tro också när vi kommer till himlen, förstås. Dessa tre ting blir beståndande, tron, hoppet och kärlek. Ja. Men vi får förstå att Paulus använder här begreppet tro i en väldigt vid mening. Som jag sa förut, att i judiskt tänkande tänker man inte i avgränsbara fack på samma sätt som i grekiskt tänkande. Och här ställer alltså Paulus tro emot åskådning. Därför att tro är den Guds gemenskap vi har idag. Den kommer förvisso finnas kvar även när vi både kan se Gud och ta på honom. Men här använder han det som ett uttryck för trons, för andens gudsgemenskap till skillnad från själens och kroppens. I syndafallet dog hela människan, ande, själ och kropp. Det liv som i den grekiska texten kallas för zoe, som vi talade om igår. Det eviga livet, det andliga livet, det gudomliga livet. Det vek bort ifrån människan. Människan lever sedan, eller finns, existerar sedan kvar i kraft av egen livet, psyke. Så att ur Guds synvinkel är människan död fastän hon finns. För hon är avskild från Gud. Köttets sinne är död, läste vi igår. Romarbrevet 8:5. Medan andens sinne är liv och frid. Så fastän människan existerar i kraft av detta egen liv som hon nu har i sin varelse, så är hon död och hon sprider död och hon syftar till död. Det som gör att hon existerar är inte liv utan är en sorts dödens drivfjäder, en dödens mekanism. Att jag nu tar upp det här kan ju tyckas vara, ja, teorier, och det är lite knappt och logiskt, kan vara intressant det där också, men det kan väl inte vara så vansinnigt noga att bena ut de här enskildheterna. Vi måste hålla i minnet att när Jesus talar med Nikodemus så tycker han det här är elementa och det viktiga ting. Ibland hör vi en förkunnelse som säger att i syndafallet dog människan andligen. Det sammanhänger med att man tycker att, ja, men människan fanns ju kvar efter syndafallet. Man hade ju väntat att som Gud säger till Adam, att om du äter av kunskapens träd ska du döden dö. Så man tänkte det att det var ungefär som att plocka giftig flugsvamp. Man tar sig ett skråmål och så faller man död ner. Och så gjorde ju inte Adam det. Utan han fanns ju kvar. Ja, det är bara för att vi då har missförstått vad begreppet död innebär. Människan dog inte bara till sin ande utan också till sin själ och till sin kropp. Och det här har den viktiga konsekvensen att om vi säger att i syndafallet dog människan andligen och inte mer, då blir det så att när vi idag föds på nytt till vår ande, då ska hela syndafallets skada vara reparerad. Och då säger vi att nu är jag född på nytt, alltså ska allting vara som före syndafallet. Nu ska hela Guds rike tillhöra mig. För nu finns det ingen skada längre kvar att reparera. Jo, det gör det. Det finns en skada kvar att reparera. För kroppen måste födas på nytt. Och själen måste födas på nytt. Vi ska titta i Filipperbrevet 3:21. Vi börjar läsa i 20:e versen. Filipperbrevet 3:20-21. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus såsom frälsare, vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han också kan underlägga sig allt. Vi går idag omkring med en förnedringskropp. Därför att vår kropp är inte född på nytt. Detta betyder att även om du är pånyttfödd i din ande, så är din kropp en förnedringskropp. Den kommer att bli trött. Den kommer att kunna bli sjuk. Den kommer att fortfarande vara underkastad förgänglighetens lag. Detta betyder inte att inte helandet finns. För det finns i högsta grad. Och det fröjdar vi oss och gläder oss åt. Men helandet är en resurs som ska göra också vår förnedringskropp användbar för Guds syften under den begränsade tid som den förnedringskroppen har på sig att existera. Helandet förvandlar inte förnedringskroppen till en härlighetskropp. Vi kan flytta perspektivet en liten aning och istället tala om helgelse. Det handlar ju om vår livsföring, vår personlighet. Och också här får vi ju del genom den heliga ande. Och pånyttfödelsen till anden får vi del i kraftresurser som kan förvandla vår personlighet. Inte så att vi blir fullkomliga. Utan fullkomligheten blir en vilande självklarhet i våra liv först när hela vår varelse är född på nytt. Helgelsen är en kamp. Helandet är en kamp. Och vare sig vi har hunnit långt eller bara ett kort stycke i den kampen, när vår fysiska kropp dör, så kommer ändå fullkomligheten att bli en självklarhet i våra liv på den yttersta dagen. Om vi var födda på nytt i våran, så att vi tillhör här. Helandet och helgelsen är processer som så att säga utspinner sig i förnedringskroppen och förnedringssjälen. Därför de är ännu inte födda på nytt. Den fysiska döden består alltså därför i att den pånyttfödda anden skiljs från själen och kroppen. Här finns återigen en skilsmässa. Vi kan bara lyssna på Jesu egna ord, Lukas 23 och 46. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Vi kan också läsa i Lukas 8 kapitel. När Jesus uppväcker Jairus dotter. Vi kan läsa verserna 54 och 55. Lukas 8, 54 och 55. Men han tog henne vid handen och sa med hög röst, flicka, stå upp. Då kom hennes ande igen och hon stod strax upp och han tillsade att man skulle giva henne något att äta. Hennes ande kom igen och plötsligt var hon på nytt levande. Men anden återvände till förnedringskroppen. Denna kvinna dör för länge sedan. Och därför är det en skillnad mellan att uppväcka döda, alltså att kalla tillbaka dem in i det liv som vi alla delar här nu, in i den existens vi delar här nu, jämfört med det som ska ske på den yttersta dagen. Du kan se dödsriket som den barriär, det är ingenmansland, eller vad vi ska kalla det, som skiljer vår kropp och själ ifrån gemenskapen med Gud. Vi måste på något sätt passera genom dödsriket och komma ut på andra sidan. Ni förstår den bilden. För att också kroppen och själen ska ha gemenskap med Gud. Och detta att anden, så att säga, att människan kommer tillbaka från dödsriket innebär att vi på nytt kan ha gemenskap med personen, men personen kan inte ha mer gemenskap med Gud än vi andra har. Men Jesus har gått igenom dödsriket och kommit ut på andra sidan. Han har uppstått från de döda, inte blivit uppväckt från de döda. Och när han kommer så har han sedan en härlighetskropp. I den kan man se spikhål, i den kan man sticka handen i sidan och känna var soldaten stack in spjutet och så vidare. Men med den kan man också gå genom stängda dörrar. Låt oss därför se i Kolosserbrevet 1 och 18. Där heter de Jesus så här. Han är huvudet för kroppen, det är församlingen. Han som är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Så skulle han i allt vara den främst. Jesus är den förstfödde från de döda. I första Korinthierbrevet 15 och 20, någonting, 21 kanske det, talas det om Jesus som förstlingen av de avsomnade. Jag tror det är första Korinthierbrevet 15 och 21. Och i Uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 4 och 5, talas det också om Jesus som den förstfödde från de döda. Och om vi så går till Matteus 19 och 28. Så ska vi se att på uppståndelsens dag, när människorna står upp igen ifrån de döda och alltså föds på nytt till kropp och själ, då innebär det en förändring i hela skapelsen som Jesus är kallad för, en pånyttfödelse av hela skapelsen. Jesus svarade dem: sannerligen säger jag er, när världen föds på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då skall också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domare över Israels 12 stammar. Hela skapelsen kommer att födas på nytt. När människans pånyttfödelseprocess är avslutad. Det nya Jerusalem kom ner ifrån himlen. Nya himlar och en ny jord. Och det kommer väl kanske att vara med dem som är människans kropp och själ. Som vi läste igår i första Korinthierbrevet 15. Att förnedringskroppen är ett utsäde som får falla i jorden. Och upp ur det utsädet kommer en planta. En härlighetskropp. Att graven var tom var ju så viktigt för de första kristna. Den kropp som Jesus hade före sitt lidande och sin död kommer ut ur graven, men ändå i förändrad gestalt. För Jesus kommer med en förnedringskropp. Han har utblottat sig och antagit tjänareskepnad, som det står i Filipperbrevet 2. Han har utblottat sig, lagt av hela sin härlighet och kommit i slavens gestalt i förnedringskroppen. Som det också står i Romarbrevet 8 och 3, han kom i syndigt kötts gestalt och Gud fördömde synden i kött. Han kommer alltså med en förnedringskropp därför att han frivilligt har lagt av sin härlighet. Han går igenom dödsriket för vår skull och banar där en väg. Han har kommit ut på andra sidan, vi som tillhör honom, vi kan bli förenade med honom i en lika död till en lika uppståndelse. Det är en bit av hans frälsningstriumf. Han är den förstfödde av de avsomnade. Och därför är det så här att utan att det gamla får dö kan inte det nya födas. Och när en människa föds på nytt i sin ande så måste först en dödsprocess ha gått fram. Det vi kallar för krosselse. Det är ett offer som behagar Gud, är en förkrossad ande. Därför lever vi i en intressant mellanställning här, så som Kristi tro lovade. Där vi lever i gemenskap med Gud, i vår ande. Anden i människan är det som idag har gemenskap med Gud. Och den gudsgemenskapen kallas alltså för tro, så som tron manifesterar sig idag. Vi vandrar här i tro och inte i åskåd. Fullkomligheten är ännu inte här. När Paulus talar om helgelsen i första Thessalonikerbrevet 5:23 som vi läste igår, så säger han att vi behöver helgelse till hela vår varelse. Till ande, till själ och till kropp. Och det betyder att även vår pånyttfödda ande behöver en helgelse. Det är alltså inte så att vi säger att ja, nu är anden född på nytt, den fungerar perfekt. Varpå man sen säger att ja, detta och detta, det gör jag utifrån min ande, alltså får det inte kritiseras. Vi behöver helgelse också till anden. Eller, om vi vill använda ett annat uttryck, vi behöver ett helande till ande, själ och kropp. Också människans ande, den pånyttfödda människans ande, kan behöva ett helande. Och detta är så viktigt. Det tror jag. För jag tror att många av de problemställningar vi står inför i själavården handlar om att människan behöver ett helande i sin ande fastän hon är född på nytt. Och inte minst gäller det denna ljuvliga funktion i anden som kallas för samvetet. Som kan vara heltrasigt hos många kristna. Och som verkligen kan behöva få del av en helandes process. För att människan ska kunna fungera på bästa möjliga sätt i denna tiden. Både i sin gudsrelation och i relationen med andra människor. I hela sitt känsloliv. Låt oss sluta denna timme med att läsa första Korinthierbrevet 15:50. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel, ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Alltså förnedringskroppen, den kropp och själ som ännu inte fötts på nytt, kan inte ställas in i oförgänglighetens sammanhang. Därför att det är inte fött på nytt. Den pånyttfödda anden är ställd in i oförgänglighetens sammanhang därför att den är född på nytt. Men denna versen måste vi ha i bakhuvudet när vi praktiserar alla former av helande och helgelse i andra människors liv. För det är en balansgång att måla ut Guds stora gåvor som han har gett till oss idag. Det är stora gåvor. Större ting än dem jag gör ska ni göra. Men att ändå inte tala om att fullkomligheten är här. Jag har ganska mycket själavård idag med människor som kommer och säger att jag borde vara frisk. Jaså? Borde du det? Jaha, varför det då? Jo, för i hans sår har vi blivit helade. 1 Petrus 2:24. Alltså borde jag vara frisk. Ja, säger jag. Okej. Men då läser vi 2 Timoteusbrevet 1:10. han har övervunnit dödens makt och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Och dör gör vi ju i alla fall. Ja. Jag antar att också ni kommer att få, om ni inte redan har gjort det, träffa många människor för vilka detta är ett stort problem. Och att jag har alltså gått igenom det denna timme som en parentes i den här undervisningen om ande och själ. För att liksom förklara för er hur man ska hjälpa människor som hamnar i det här dilemmat att de tycker de borde vara friska. Och som börjar undra, är jag alls frälst? Ja, tack och lov. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är det. I din förnedringskropp kan du inte utläsa din Guds gemenskap. För det är en förnedringskropp. Den är ännu inte född på nytt. Han har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset därför att det finns en väg genom dödsriket. Det utesluter inte att vi med stor frimodighet ska praktisera helande. Men vi ska aldrig säga varken till oss själva eller varandra att du borde vara frisk. Därför att då börjar vi tala som om förgängligheten hade fått oförgängligheten till arvet.